Välkomna till del 7 av genomgången av Daniels bok, där vi följer min utläggning, vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. Låt oss knäppa våra händer. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 6. Daniel i lejongropen. Vid maktskiftet organiseras ledningen i landet med persisk noggrannhet, något som också profanhistorien vittnar om. Persisk överhet. 120 satraper sattes att ansvara för var sitt område, satrapier, och över dem insattes tre furstar. En av dem var Daniel, vers 1 och 2. På Esters tid, cirka 60 år senare, fanns det 120 satrapier, kan vi se i Ester 1:1, vilket understryker äktheten vad gäller författarfrågan. Perserriket var nämligen expanderande och hade på Esters tid ytterligare 7 satrapier. Dessa förhållanden var förmodligen inte kända i det heliga landet 4 århundraden senare. Bibelkritikerna hävdar ju att Daniels bok är tillkommen först då. Daniel var alltså fortfarande högt uppsatt vid hovet och mycket älskad av kungen. Han var en av de tre furstar som ansvarade för styrelsen i riket närmast under regenten. Och nu var det rent av möjligt att Daniel skulle upphöjas till att bli kungens närmaste man, eftersom Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, för han hade en ande utan like, vers 3. Men då väcktes avund hos de andra höga ämbetsmännen. Den persiske kungens identitet. Innan vi fortsätter ska vi säga något om vem den persiske kungen var. Frågan har varit och är alltjämt omstridd. Det är nämligen så att profanhistorien känner den persiske kung som övertog makten i Babylonien som Koresh, eller Cyrus den store, inte som Darajavers, Daniel 5:31. Darajavers påträffas som kunganamn först flera årtionden senare. Därför hävdar bibelkritiken att det här föreligger ett fel i Daniels uppgifter. Det tycker man förstås är helt naturligt, eftersom det, som man menar, är en jude okunnig om perserrikets historia som skrivit detta 4 århundraden senare. Om det emellertid är Daniel själv som skriver, bör han ju veta hur det var. Det finns olika förslag på lösning hur uppgiften i Daniels bok att meden Darajavers tog emot riket när han var 62 år, som vi hörde i det förra kapitlet, Daniel 5:31, hur detta kan förenas med det faktum att Koresh var hela rikets obestridlige kung. Ett förslag går ut på att meden Darajavers är ett annat namn på den general, den mediske hövdingen Ugbaru, som ledde Koresh armé in i Babylonien. Det var vanligt att ha olika namn på en och samma person. Denne general blev utsedd till ståthållare över Babylon när staden föll. Att han tog emot riket syftar i så fall endast på området kring Babylon och inte på hela Perserriket. Enklast löses emellertid problemet genom att låta Darajavers vara samma person som Koresh, vilket är helt möjligt. Darajavers skulle då vara tronbestigningsnamnet. Notera Folkbibelns översättning av vers 28. Och denne Daniel steg i ära och makt under Darajavers regering, det vill säga under persen Koresh regering. Bakom det vill säga står i grundtexten vav, som normalt betyder och. Men vav kan ibland ha en preciserande betydelse, till exempel i Första krönikeboken 5:26. Då uppväckte Israels gud den assyriske kung Puls ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Det är belagt att Pul och Tiglat-Pileser är samma person. Detta erkänner förstås Bibel 2000 och översätter med vav explicativum, som är den grammatiska termen för denna preciserande funktion hos vav. Men man gör det inte i Daniel 6:28, eftersom man tycks ha ett intresse av att beslå Daniels boken med historiska felaktigheter. Darajavers i Daniel 5:31 är alltså med stor sannolikhet samme Koresh som inom kort skulle komma att utfärda sitt edikt om att judarna skulle få återvända till sitt land, som vi kan läsa om i Esra kapitel 1, verserna 1 till och med 4. Att ett sådant edikt utfärdades av den persiske kungen kan mycket enkelt förstås ifall han fick uppleva det som Daniel beskriver här i kapitel 6. Intressant är att detta edikt, som gav viss religionsfrihet åt alla folk i hans rike, ännu existerar och finns att beskåda på British Museum. Det är den så kallade Kyros-cylindern. Daniel i lejongropen. Vi återvänder till händelserna vid hovet. De avundsjuka männen försökte komma på ett sätt att störta Daniel, men de hade stora svårigheter. Daniel kunde nämligen inte anklagas för några oegentligheter. Ingen korruption, inga maktintriger, inget fusk. Han var trogen i sin tjänst. Han hade lärt sig Guds 10 bud och han följde dem i sin tjänsteutövning. Men just här såg förstarna sin chans. Daniel var så hängiven i sin gudsdyrkan, åtlydnaden av det första budordet, att de hittade ett säkert sätt att få honom på fall. De kom överens om att vädja till kungens fåfänga. Så föregav de honom att alla ledande tjänstemän stod bakom ett förslag att kungen skulle utfärda ett påbud som skulle bli en orubblig lag genom att undertecknas av kungen och bekräftas med hans sigill. Inte ens han själv kunde då ändra eller upphävade. Här kan vi jämföra med ett liknande fall i Esters bok kapitel 1 vers 19 och kapitel 8 vers 8. Den persiska lagstiftningen var speciell på det sättet att de lagar som antogs av kungen aldrig kunde hävas. De hade evig giltighet. De ledande männen anbefallde konungen: så utfärda nu, o konung, ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter mediens och persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Vers 8. Kungen stadfäste nu att ingen under en månads tid skulle få be till någon annan, vare sig Gud eller människa, än honom själv. Straffet för överträdelsen fastställdes också, att bli kastad i lejongropen. Observera avrättningsmetoden. Perserna var zoroastriker, och inom den religionen hölls elden helig. Därför hade man inga brinnande ugnar som avrättningsredskap så som babylonierna hade haft, utan en lejongrop. Påbudet gick ut och Daniel överraskades. Han insåg att han var överlistad. Han brukade 3 gånger om dagen falla ner i bön i sin övre sal inför öppna fönster i riktning mot Jerusalem. Nu kunde han ju ha stängt fönstren, dragit för gardinerna och bett sin bön osedd av sina fiender. Då skulle han ha undgått att bli tagen på bar gärning för att ha överträtt den nya lagen. Men icke. Så snart han fått höra påbudet gick han upp i sin övre sal och föll på knä inför öppet fönster. Vers 10. Det har sagts att om en gudstridsman flyr undan från den plats där striden står som hetast, så sviker han sin plikt. Det är just genom att ta upp striden där angreppet sker som tapperhet i fält utmärks. Allt för ofta är det så att ordets tjänare i allmänna ord predikar om att hålla Guds lag, men inte träder upp just i de konkreta sammanhang där Guds ord och bud angrips för tillfället. Skulle Daniel ha dragit för gardinen hade han svikit sin Gud. Det kunde han inte. Han visste att detta påbud var skrivet för att komma åt honom, och att svika sin övertygelse för att rädda sitt skinn var inte att tänka på för denna gudsman. Fortsättningen blev väntad. De avundsjuka männen stormade in och kunde anklaga Daniel inför kungen, som först nu insåg att han hade blivit bedragen. Eftersom mediens och persiens lag var orubblig kunde han inte finna någon utväg att rädda Daniel, trots att han försökte ända till kvällen. Många tycker att det är ett sympatiskt drag hos den persiska lagstiftningen att den var evig, orubblig. Alla var lika inför den. Inte ens konungen kunde kringgå den. Det enda han kunde göra var att överlämna Daniel i dennes Guds beskydd. Tydligen hyste kungen en viss tro på Daniels Gud, eftersom han vakade och fastade hela natten. Ja, i vers 18 står det att han lät inga kvinnor komma in till sig heller. De persiska kungarna hade stora harem, men denna natt var kungen allt för oroad för att tänka på något annat än sin vän. Han kunde inte sova på hela natten, och så snart det blev gryning skyndade han ut till lejongropen och ropade på Daniel. Då fick han följande svar: må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung. Vers 21 och 22. Glädjen blev stor när Daniel svarade. Därmed blev det också möjligt för kungen att låta samma straff som de sammansvurna hade utfärdat mot Daniel falla tillbaka på dem själva. Här kan vi jämföra med Mordecai i Esters bok, Ester kapitel 7, vers 10. Även deras barn och hustrur kastades i lejongropen, och innan de ens hade nått botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben, vers 24. Kungen utfärdade nu ett påbud om att man inom hela riket skulle bäva och frukta för Daniels Gud. Vi ser i vers 25 till och med 27 att kungen utfärdade detta påbud. Därefter lät kung Darajavers skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden: jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Liksom hade skett under den babyloniske kungen Nebukadnessars dagar nåddes nu hela riket av budskapet att Israels Gud är den levande guden. Betyder detta att Darajavers, eller Koresh, därmed hade blivit omvänd eftersom han spred detta budskap över sitt väldiga rike? Här går bedömningarna isär hos bibelforskare, också hos goda lutherska sådana. Luther själv hävdade, som tidigare påpekats, att denna persiske kung, liksom Nebukadnessar före honom, blev omvänd genom Daniel. De som däremot är pessimistiska vad gäller kungens omvändelse menar att han inte avsvor sig avgudarna som dyrkades i hans rike, utan endast påbjöd fruktan för Daniels Gud. Att han därmed förblev en hedning som trodde på många gudar. Från detta håll påpekar man vidare att kungen inte bekände att han tagit emot den frälsande förlåtelsen, vilket är själva kärnan i den sanna tron. Kapitlet slutar: och denne David, förlåt, denne Daniel steg i makt och ära under Darajavers regering, det vill säga under persen Koresh regering. Det ord som här är översatt, det vill säga, kan som tidigare påpekats betyda både det vill säga och. Det finns många exempel på att kungar har använt flera namn, och det är fullt möjligt att Darajavers var det tronbestigningsnamn som Koresh använde, särskilt under det första regeringsåret. Genom Daniels agerande fick ordet spridning över hela det väldiga Persiens 120 provinser. Detta är verkligen tänkvärt. Ibland får man för sig att Guds ord under hela gamla förbundets tid var begränsat till endast det judiska folket. Men här ser vi att Gud lät sitt ord spridas vitt omkring redan före Kristi födelse. Tack för att ni lyssnat.